Jag har som överskrift, när vi går genom Backadalen eller Tåredalen. Det är olika översättningar i olika biblar. Psalm 84. Och som överskrift i Svenska folkbibeln så står det den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar. Och när man läser den här psalmen kan man uppfatta det som att det är någon som längtar dit och som är förhindrad att besöka Guds hus. Jag tänker också på dem då som finns i vårt land, som inte längre känner sig hemma i sin församling, i sin kyrka, därför att det tar sig in annat än Guds ord, det tar sin mänskliga strukturer och som blir en avgud. G12 cellkyrka, vi har ju också erfarenhet av det, en del av oss, och Jan och jag med. Det tar sin underhållning, tar sin new age, nyandlighet och ren okult andlighet i en del kyrkor. Och mycket som får ersätta Guds ord och äkta tillbedjan. Och då kan man känna en väldig längtan efter en sann gemenskap, en äkta gemenskap. Det finns också, tack och lov. Vi läser i alla fall psalm 84 och från vers 1. För sångmästaren till Gittit, en psalm av eller för Koras söner. Och det här var på kung Davids tid. Så jag kommer att kommentera lite vers för vers här sen. Hur ljuvliga eller hur älskade är det i dina boningar, Herre Sebaot. Herre Sebaot betyder ju på svenska härskarornas Gud. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Och de här orden i hebreiska, de uttrycker den starkaste och djupaste längtan efter Gud och efter Guds hus. Mishkan, boning. Det kan också översättas tält eller mötesplats, tabernakel, tempel. Och det var ju där som Gud mötte folket i gamla testamentets tid, i gamla förbundets tid. Nu läser vi i första Korinthierbrevet att vi är tempel åt den helige ande. Och Gud möter oss precis där vi är, tack och lov. Det gjorde han ju på den tiden också, men det var ju mer då att man skulle gå till Jerusalem. Man skulle samlas i templet och innan det i tabernaklet där Gud bodde bland sitt folk. Nu bor han i våra hjärtan. Vers 4. Ty, eller även också kan det översättas. Sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Ja, småfåglarna har funnit en trygg plats för sina ungar med andra ord. Och det är som att säga, min trygga plats är vid dina altaren, Herre Sebaot. Och Guds altare, det är korsets budskap och korsets verk. Det läser vi om i Hebreerbrevet 13 till exempel som förklarar det. Det altaret i det nya förbundet är vad Jesus har gjort. I Jesu försoning, till frälsning, till förvandling. Det är enda platsen där vi finner ro och trygghet. Jesus sa vid ett tillfälle om sparvarna. I Matteus 10 läser vi från vers 27. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är värda, mer värda än många sparvar. Och i Lukas 12 och 6 säger Jesus, säljs inte fem sparvar för två öre, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Två sparvar för ett öre och fem sparvar för två öre läste vi. Det betyder att en sparv fick man på köpet. Och det var ofta en sparv som var lite skadad eller som var mindre än de andra. Och det kan också beskriva hur en människa kan känna sig mindre värd eller till och med värdelös, men inte inför Gud, läser vi här. Och här är den stora skillnaden av att ha sitt värde och sin identitet i sitt hus, bildligt talat, i Kristus Jesus. Och så fortsätter vi vers 5 i psalm 84. Saliga, ordet escher på hebreiska, betyder också överlycklig, välsignad. Men det är alltså det är ett djupare, det är ett starkare ord än vi ens kan uttrycka i det svenska, överlycklig. Salig, en djup, djup tillfredsställelse. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Och att bo i Guds hus, det är ju då naturligtvis för oss att vara i Kristus och att förbli i honom och i hans ord. För Jesus är uppfyllelsen av tabernaklet. Det vet vi. Han bodde bland oss. Han tabernaklade bland oss. Så det kan översättas. Och hela tabernaklet var ju möblerat som ett kors. Och allt i tabernaklet vittnade om Jesu blod som offrades. Och renar oss från all synd. Det är Guds kärlek, fullkomliga kärlek, bevisad. Saliga är de människor som har sin styrka. Det kan också översätta sin frimodighet, sin säkerhet eller trygghet, sitt beröm i dig. De som har dina vägar i sitt hjärta. Och det här beskriver hjärtats inställning och öppenhet för Guds ledning i hela livet, på alla områden. Ordet vägar här, mesilja på hebreiska, det översätts också highway på engelska. En huvudgata, en jämn och bred väg. Kurs eller inriktning, livsinriktning betyder det också. Samma ord finns i Ordspråksboken 16 och 17. De rättsinnigas väg, eller huvudgata, är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Och det här kan också läsas som att vägen är som en jämn huvudgata för den som flyr det onda. Jesaja profeterar om Johannes döparen i Jesaja 40, vers 3. Där finns också det här ordet med. En röst ropar i öknen. Bered väg för Herren. Bana en jämn väg. Bana en highway. En bred jämn huvudgata i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas. Alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark. Det som är uppsvällt, det som är krokigt, bedrägligt eller förorenat betyder ordet, skall jämnas. Kuperat land. Det kan också översättas det som är bundet blir slät mark. Herrens härlighet skall uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Den dagen kommer när alla får se vem Jesus är. När han kommer tillbaka i härlighet. Men hur banar vi väg i hjärtat? Som Johannes uppmanade till sen. Jo, varje dal. Dal som kan stå för uppgivenhet, missmod, förkastelse. Många har varit i förkastelsens grop mer än en gång. Men det här höjs upp när vi vänder oss till Gud och ber om hjälp. Han lyfter oss upp. Varje berg av stolthet, kanske uppror, bitterhet eller andra hinder sänks ned, utjämnas, utplånas när vi bekänner och ödmjukar oss inför Herren. Och den som är bunden blir fri. Ordet bekänna, som ofta används i Nya testamentet i grundspråket, det betyder innebär att hålla med Gud och sitt samvete. Och ense med Gud, det han säger. Men vi ska också jämna vägen för andra. På Jesajas tid var det Assyrien som var den största fienden, det han profeterade och varnade för. Och de förstörde vägarna, som sen då behövde rustas upp. På samma sätt gör Satan, fienden, själafienden, för att hindra människor att finna Jesus och finna vägen till honom. Förstöra vägen. Och vår uppgift är att jämna vägen för människor. Att bevara budskapet rent och oförfalskat. Vad var då Johannes budskap? Jo, han sa ju bland annat i Matteus 3 och 2. Omvänd er, till himmelriket är nära. Alltså vänd er till Gud. Vänd er till Gud, omvänd. Ordet innebär att tänka annorlunda, göra sinnesändring. Tänka efter. Att vilja ändra riktning på sin väg. Och att vända sig bort från det onda naturligtvis. Och att vara omfull gentemot Gud. Allt det innebär ordet. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 7 och 11. Se just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja. Så man sörjde över synden, man sörjde över det onda. Vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan och så vidare. Det är viktigt att det där med omvändelse, som inte är så vanligt budskap idag. Men det ska vi stå för det är sanningen. Om vi har ett budskap utan omvändelse riskerar vi att hamna i falska budskap som okkultisten Alice Bailey, att finna ljuset eller Gud eller gudagnistan som redan finns i dig. Men så säger inte Bibeln. Det är den gamla ormens lögn, djävulens lögn. Femte Mosebok 5 och vers 29. Det säger Herren om folket, Israels folk. Om det ändå hade sådana hjärtan att de fruktade mig och alltid höll alla mina bud, då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn. Och när Gud säger detta så innebär det ju inte att livet alltid är lätt. Men det innebär att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Romarbrevet 8 och 28. Och i femte Mosebok 32 och 18. Du övergav klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet. Och i vers 29 får vi förklaringen. Vore de visa skulle de inse detta. De skulle förstå vilket slut de måste få. När folket vände sig bort ifrån Herren. Istället för att vända sig till honom. Och budskapet var omvänd er. Alltså med andra ord, de skulle förstå vart vägen leder. Och jag har tagit upp den någon gång i någon predika. Jag tror den hette Vart leder vägen, om vishet att frukta Gud. Och det står om i psalm 111 bland annat. Vishet är att frukta Gud. Och vishet är att fly det onda. Och vi har ett strålande exempel om Josef i Potifars hus i första Mosebok 39. Vishet är också att förstå vart vägen leder. Som vi läste här i femte Mosebok 32. Guds löften, de gäller ju på Guds väg. De gäller inte på syndens vägar. Men Gud möter oss precis där vi är. Precis där människan befinner sig. Men vi kan inte räkna med Guds löften om vi lever i uppror mot honom. Att ha Guds vägar i sitt hjärta, som vi läste. Det måste också innebära att ha det himmelska hoppet i sikte. Att gå den vägen som leder dit. Som Jesus kallar den smala vägen. Och nu fortsätter vi att läsa här om vandrarna då. Psalm 84, vers 7. När de vandrar genom Tåredalen eller Backadalen. Tårarnas dal, står det i en översättning. Gör de den rik på källor. Och höstregnet höljer den med välsignelser. Höstregnet i Israel, det var ju en stor och är en stor välsignelse. För marken är väldigt torr och bränd efter sommaren. Och det sägs att man byggde reservoarer på den här tiden med stenar för att samla upp regnet för vandrarna. Och de här vandrarna, de har Gud som sin källa. Det är Gud som är deras källa. Och regn här, det har med undervisning och Guds ord att göra. Moré. Det kan översättas lärare. Ordet för höstregn är ordet för tidigt regn som ju är höstregnet. Vårregn är det sena regnet och höstregn är det tidiga regnet. Och roten till moré, det är jara. Som betyder att flöda som vatten eller att lära och undervisa eller att skjuta en pil. Och då kanske tankarna går till Jesaja 49 och 2 där det står om Jesus som Jesaja profeterar. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Och Mose talar också om regnet som bildspråk i 5 Mosebok 32 från vers 2. Som regnet må min lära drypa, som daggen må mitt tal flöda. Som rikligt regn på grönska, som regnskurar på gräs. Till Herrens namn ska jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. Han är klippan, fullkomliga är hans gärningar. Ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Vi sjunger en gammal sång, skurar av nåd skola falla. Och att det följer just nu, Gud medan här vid dig bedja, sänd oss välsignelse du. Det är många känner igen. Och Paulus skriver i 1 Timoteusbrevet 1:14, vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Backadalen, Tåredalen eller tårarnas dal. Ja, vägen upp till Sion och Jerusalem här beskrivs att den gick genom en dal som kallas Backadalen. Backa betyder alltså tårar eller klagan. Det finns backaträd som kallas de gråtande träden. För man sa att saven droppade som tårar. Ibland översätts ordet mullbärsträd, men det är lite olika där. En del teologer menar att det är lite osäker översättning. Men det är en sorts balsamträd, backaträd. Och det finns bara ett sammanhang till i Bibeln där backaträd nämns egentligen. Och det är på kung Davids tid. Här hade David nyss vunnit seger över filisterna i Baal Perasim, som betyder genombrott eller spricka. David sa, Gud har brutit ned mina fiender genom min hand, lika som en vattenflod bryter fram. Det var därför att Baals makt var bruten. I den heliga andes kraft kan vi tillägga. Filisterna var ju en, som man brukar säga, ärkefiende till Israel, till Guds folk. Och filisté, ordet, det betyder kringflackande, vilsefarande eller vilseledande. Kan också betyda den som rullar sig i dammet eller smutsen. Det är lite talande. Filisterna hade naturligtvis avgudar. Det var ju de som skulle ge seger i striden. Och det hade de med sig för att övervinna Guds folk när de gick emot David och hans här. Men nu förlorade de den här striden och lämnade avgudarna kvar där. Och David gav order att bränna upp avgudarna i eld, som det står i lagen. Det står i 5 Mosebok 7:5. Men så här ska ni göra med dem. Ni ska bryta ner deras altaren, slå sönder deras stoder, hugga ner deras aseror och bränna upp deras avgudabilder i eld. Det kan vi också praktisera i vår tid. Och det har en del av er gjort säkert. Och det står ju också med apostlagärningar när man brände upp en mängd böcker och kulta böcker. När människor blev befriade och fann Jesus och frälsningen. Och jag fick faktiskt för ett alldeles nyligen än en gång få kasta en buddhabild. Slå sönder mot golvet och så ner i soptunnan med den. Det var inte min, nej. Den kommer inte in i vårat hem. Nej. Nu anföll då filisterna igen. Det är ju så att fienden ger inte upp så lätt. Och vi läser då från 2 Samuelsboken 5:22. Men filisterna drog upp än en gång och spred sig i Refaimdalen. Och namnet Refaim, det är ganska talande, för det betyder jättarnas dal. Talar om en mäktig fiende med andra ord, som gärna attackerar när man är nere i dalen, så att säga. När David då frågade Herren svarade han, du ska inte dra dit upp. Gå runt den bakifrån och kom över den från det håll där backaträden står. Det var alltså en omväg som David fick gå här. Så snart du hör ljudet av steg eller marscherande i backaträdens toppar ska du genast rycka fram. Ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisternas här. Och David gjorde som Herren hade befallt honom. Han slog filisterna och förföljde dem från Geba ända till Geser. Samma berättelser och händelser står i första krönikeboken 14 också, berättas där. Och där finns det ett tillägg i en vers där. I vers 17. Och ryktet om David gick ut i alla länder. Och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk, står det där. Alltså människor och folken fick Guds fruktan när de hörde om vad Israels Gud gjorde genom David. Kan också jämföras med Apostlagärningarna 19, att vara känd i den andliga världen när man lyder Herren. David frågade Herren om råd och ledning innan striden. Och så gick Gud före David. Och det är det enda sättet att vinna seger för oss också. Att Gud går framför, han går före. Och då får också han äran. För det var Gud som segrade. David var ett enkelt redskap för Gud. För det är ju så, ni vet, att vi är inte gudar, inte ens med litet g, som en del påstår. Men vi är Guds tjänare och vänner som är kallade att utföra Guds vilja. När du hör ljudet av steg, då har Herren dragit ut framför dig. Änglahären antagligen, Guds änglar som gick före där. Och det här kan ju liknas vid när den helige ande berör våra hjärtan. Manar oss, kanske till bön för något speciellt. Vi förstår att Gud manar till någonting och vi är redo att följa. Det betyder också att det vi läser här, att vara villig att gå en annan väg än vi kanske hade tänkt. Vi har ju en förmåga att vilja bestämma själva. Och tro att Gud hänger med. Eller säga att Gud har sagt det vi vill att han ska säga. Vänta. Lyssna. Gå. Jag kommer att tänka på en personlig upplevelse som jag tänkte berätta bara kort. Och detta var sommaren 92. Jag kom tillbaka till Jesus 89, överlät mitt liv helt. Jag hade i min ungdom aldrig vågat be helt, fråga Gud om hans vilja för mitt liv. Vi var en del ungdomar som skämtade med varandra så där, och ni får ursäkta nu om det här landet, om någon har relation till det landet. Men vi brukar säga att du ska säkert bli missionär i Zimbabwe. Och här, Zimbabwe, det stod alltså för det värsta man kunde tänka sig då. Det var inget mot just det landet, vi visste inget. Men det var bara ett sånt där skämt. Men det fanns ju lite allvar bakom. För det var ju liksom det man inte vill. Och Gud vill säkert något som inte jag vill. Därför bestämmer jag själv. Men våra vägar leder tyvärr bort från Gud. Så gjorde min väg många år. Nu i alla fall var jag tillbaka. Nu hade jag lagt ner allt det där. Och jag skulle ut den här sommaren med evangelisationsteam. Var på en konferens som förberedde sig. Vi var flera hundra. Och i avslutningen av ett möte så säger predikanten: jag upplever att många av er här har behov av att säga, att överlåta, att ta ett heligt beslut. Ungefär så sa han. Att du är villig att åka var som helst ditt Gud vill sända dig. Var som helst i hela världen. Och ni som känner så och vill ta det beslutet verkligen med hjärtat och mena det, ni är välkomna fram nu. Och jag skulle ju naturligtvis gå fram. Jag är mig beredd och ska gå, ställa mig upp. Och kan inte röra mig. Jag förstod ingenting. Och det var som en osynlig hand höll mig tillbaka. Och jag kämpar med Gud inom mig. Men Jesus, men du vet att jag med hjärtat nu, jag vill ju, jag är beredd att åka var du än sänder med hela världen. Du vet att jag menar det. Men hur jag än kämpar så kunde jag inte gå fram. Och så var förbönen färdig där. Så säger predikanten: nu gäller det dig som är villig att ge ditt liv för den ort där du bor på. Och han tillägger, han var själv från Stockholm. Och han tillägger: om du till exempel bor i Göteborg och är villig att ge ditt liv för den staden eller för din ort, Då ska du komma fram nu. Och hela mitt inre. När de där orden kom. Då berörde det hela mitt inre. Det var som en pil rakt in i hjärtat. Guds kärlekspil rakt in i hjärtat. Och jag upplever. Nu ska du gå fram. Så gick jag fram och fick förbön. Jag bildligt talat fick höra stegen i backaträden, tycker jag, när jag tänkte på det där. Hur Gud kan leda var inte alls vad jag hade tänkt. Jag tyckte jag kan inte be någon andligare bön än det. Jag är villig att åka var som helst. Men Gud visste. Och här är vi i Göteborg igen. Detta var innan jag träffade Janne. Det var sommaren innan vi träffades på Bibelskolan. Vänta, lyssna, gå. När vi ställer villkor och begränsar Gud, då blir den där vägen inte en bred huvudväg, huvudgata i våra hjärtan. Och det säger jag av erfarenhet tidigare i mitt liv. Det är som att säga, jag ett litet stoftkorn vet bättre än dig Gud, hela universum skapade. Och det låter lite pinsamt, eller hur? Vi läste, när Guds folk vandrar genom Backadalen eller Torredalen, gör det den rik på källor. Det står inte om det vandrar, utan när det vandrar genom Torredalen. Alltså det är en väg som vi måste gå. Vi måste gå den vägen. Och så läser vi om tröst i andra Korinthierbrev 1 och vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Och visst är det bland de starkaste vittnesbörden när människor går, när vi, vem det är, när går genom tårarnas dal och står fast i tron och kan vittna om Guds trofasthet. I prövning, i lidande, allt det som vi möter. Det är ett starkt vittnesbörd. Och ännu mer om vi går den vägen för andra människors skull. Det står i psalm 126 och vers 5 som vi vet. Den som sår med tårar ska skörda med jubel. Eller psalm 30 och vers 6. Om aftonen gästar gråt och morgonen kommer jubel. Vandrar igenom. Vandrar. Går. Inte flyger eller svävar fram. Fast det kanske vi skulle tycka vore andligare. Men vi får gå. Vandrar genom. Inte bosätter oss i. Vi passerar genom dalen. Gud har inte menat att vi ska bosätta oss i Backadalen eller i Tåredalen. Låt inte heller besvikelse eller sorger bygga bo i våra inre. Och det säger jag inte lättvindigt. För det finns sorger som vi bär på hela livet. Svåra sorger, svåra förluster. Men det viktiga är att vi släpper in Jesus helt och fullt i våra hjärtan. Att han får ta hand om det. Att han får hjälpa oss. Att vi gör en bred huvudgata, bildligt talat, för Jesus. Att komma in i det smärtsamma. I det svåra. Och överlåta åt honom. Lägga det i hans händer. För prövningen har ett slut. Och det finns en fortsättning. Från den där dalen. Gud bereder en utväg. Och i första Petrus brev. Kapitel 1. Och från vers 6. Gläd er därför om ni nu en kort tid. Måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro. Är långt värdefullare än guld. Som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig. Den prövade tron. Den tron som har gått genom den där dalen, Tåredalen. Den ska visa sig. Bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Så Gud leder på en väg som går genom Tåredalen. Där tron prövas. Och löftena, Guds löften, blir realiteter och erfarenheter. Guds ord. Blir verkligt för oss. Det är en farlig teologi att påstå att kristna inte behöver lida. Det vill jag säga. Det är en farlig teologi. Den kommer från den onde själv. Och det kan leda till att människor lider skeppsbrott i tron. Det står i Första Timoteusbrevet 1:18. För det här stämmer varken med verkligheten eller med Guds ord. Detta uppdrag att förmana förtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, det är ju Paulus skriver till honom, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av den ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Beskriver ett skepp som bryts i bitar. Bland dem är Hymenevs och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att de inte härdar. Och i andra sammanhang kan vi se att Alexander var en av dem som påstod att uppståndelse redan hade skett. Alltså allt här och nu. Samma som vi hör idag här och var. David här fick gå en annan väg. En omväg läste vi om. För att vinna seger. Och ibland är det, vad vi förstår i Bibeln, det enda sättet för Gud att utföra det han vill i oss. Det kan vi också läsa om i andra Mosebok 13. Jag bara nämner det. Texten här till predikan finns på nätet sen, så att jag kanske inte nämner alla bibelord som jag bara citerar så där hastigt, men de finns där. Att gå en omväg som Gud har bestämt. Josef hade ju säkert inte räknat med åratal i fängelse. Inte tror jag att det ingick i hans framtidsplan på något sätt. Och Mose gick ju före Gud. Så Gud kunde inte använda honom där i Egypten. Han måste lära sig att lyssna, vänta och lyda Gud. Och han fick gå en lång omväg. Men han var inte glömd av Gud. Gud använde den där tiden. Mose hade också kunnat använda sin maktposition som faraos dotterson. Men Mose, stackars Mose, han kände inte till dominien, herraväldes teologi eller sjubergenläran. Att sträva efter pengar och makt och position. Han visste inte det, stackars Mose. Jag är väldigt ironisk, för det är så de falska apostlarna lär idag. De är många. När vi läser om Mose i Hebreerbrevet 11 från vers 24. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Det är starka ord. Mose valde Kristi smälek istället för syndens njutning. Alltså att försöka tjäna Gud på köttsligt vis. Han var inte intresserad av makten och rikedomens stora planer och drömmar. Han hade blicken på den himmelska lönen. Som ges av nåd och hör till evigheten. Så läser vi vers 8 i psalm 84. De går från kraft till kraft. De träder fram inför Gud på Sion. Ja, därför att Jesu blod har öppnat vägen in i det allra heligaste. Och därför träder vi fram frimodigt. Det uppvarnas vi ju till. Och ordet träda fram, det har innebörden att träda fram för att höra. Träda fram för att ta emot, för att se och förstå. Vers 9. Herre Gud Sebaot, hör min bön, lyssna du Jakobs Gud. Gud, vår sköld, se härtill, ge akt på din smordes ansikte. Det här är en bön för David som var kung, men också en profetisk bön om Messias. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i mitt Guds hus än vistas i det ogudaktiga boningar. Det är som att säga, jag är nöjd med den minsta uppgiften i Guds rike. Hellre än gillande i världen. Eller som Mose sa, hellre Kristi smälek än syndig njutning. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. I gamla översättningen står det ostrafflighet. Det innebär inte att vi är fullkomliga. Det innebär att Jesus, att han är fullkomlig. Men vi får vandra i ärlighet och uppriktighet, betyder ordet. Helt och fullständigt inför Gud. För det är Guds nåd som ger oss kraft att följa Jesus och att leva för honom. När vi har Guds vägar i våra hjärtan. Gud ger oss ljus och värme, det är solen. Beskydd, skölden som vi läste. Kraft, nåd och upprättelse, ära. Och samma löfte läser vi om i Filipperbrevet 4:19. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Och Gud vet precis vad vi behöver här och nu. Och som förbereder sig för evigheten, för det eviga livet. Det som kommer sen. Sista versen, psalm 84, vers 13. Herre Sebaot, salig, överlycklig, välsignad. Och i roten finns betydelsen, led på en jämn väg. Är den människa som förtröstar på dig. Gud jämnar vägen för var och en som förtröstar på honom och ger kraft eller nåd att fortsätta framåt. Ta det till ditt hjärta. Amen.